Radio Play.
Jag börjar gråta när jag hör sånt där.
Ja, men det gör du nu. Hjärtat. Så fint.
Förlåt.
Ja, nej men gud.
Mamma Sanja med Viv och Karin.
Jag ber om ursäkt om jag luktar jättemycket rödlök.
Jag tror du säger om jag luktar jättemycket röv.
Ja, det kanske jag också gör, men det är just rödlöken jag tänker. Alltså jag kan inte säga ord med R och Ö efter varandra utan att det blir så en jävla göteborgska.
Ja, det kan du inte. För att jag,
röd.
Det är så långt också så jag hinner tänka massa olika alternativ som kan komma där. Det är inte bra för mig, Anna.
Jag rullar så mycket på mina R. Nej, men jag åt en väldigt god sallad med rödlök.
Rödlök, nej jag älskar hur du pratar. Men vet du att rödlök är faktiskt en av de få saker som jag tycker är riktigt jobbigt när någon har ätit och sitter liksom nära mig. Jag avskyr.
Förlåt.
Men du sitter,
sitter jag tillräckligt långt bort? Ja. Plus att du gav mig ett tuggummi förut. Det kanske var en pik.
Kan ha varit.
Ja.
Nej, det var faktiskt ingen pik. Men jag tycker det är någonting med rödlök som det blir liksom så här, eftersom jag har lite fobi för kräk och liksom så här äckliga andedräkter och den tycker jag är, den är inte nice.
Nej, folk som luktar löksvett då.
Löksvett.
Nej, men när de luktar, fast det är inte rödlök, det är gul lök, då luktar de liksom gul löksvett.
Ja, men jag förstår vad du menar, men jag tycker mer att det är liksom någon form av typ så här österländsk soppa de luktar. Men det kan ju vara så lökpulver eller någonting. Det är mer åt det hållet.
Men visst var det så. Förr i tiden, då pratade jag inte 1800-talet, då pratade jag typ om 15 år sedan. När vi var unga.
Ja.
Då var det ju så mycket snack om vitlök. Nu tycker inte jag att folk luktar vitlök längre.
Men jag tror att vi kanske har... Alltså på den tiden så kanske inte svenskarna i allmänhet åt lika mycket vitlök.
Nej, men jag tror att det var att man liksom, nu har man vant sig. Nu luktar alla vitlök.
Ja.
För jag kommer ihåg, vi käkade, det gör vi fortfarande, men käkar bacalhau. Det är en portugisisk rätt där man kan äta det på många olika sätt. Men pappa har lärt oss äta det att man har massa olivolja. Ölja.
Det är ju inte göteborgska.
Nej, det är bara talfel. Olivolja och sen massa pressad vitlök. Alltså då pratar jag att man äter kanske 4 vitlöksklyftor per person. Pappa, du vet, gjorde en sån här stor, liksom en salladskål med bara pressad vitlök. Och, när man hade, och sen har man potatis och ägg och broccoli och då bacalhau som är... Fan, vi har den här diskussionen varje år. Jag lyssnar alltid på vad pappa säger. Typ långa. Saltlånga.
Vadå, är
en
det?
Typ av fisk.
Ah, fisk, ja. Ah, jag hänger med.
Inte torsk, men typ torsk. Någon vit fisk. Och så att man det supergott. Man har vinäger också. Jag vet att pappa lyssnar på podden så han kommer ju korrigera mig om jag säger fel. Men nu tror jag att jag fick med allting.
JJ, är du med
João
oss?
Da Silva. Och då var det så, varje gång man hade käkat den här maten, då var det liksom dagen efter bara, fan Karin, har ni käkat bacalhau? Man bara, japp. Och då kände liksom de det, ja men du vet, från när de var på väg till skolan typ, så såg de hur...
Shit.
Ja. Hur det rök från ett klassrum. Fattar de att det var jag. Men, och då kommer jag ihåg, för då sas det att det var den här gröna strängen i vitlöksklyftan, att det var den som gjorde att det luktade.
Aha.
Så pappa delade liksom på vitlöksklyftan och tog ut den här gröna. Och sen så käkar man även massa pongo, eller pongo.
Vad är det då?
Och nu är det de här persiljetabletterna, typ små runda med persiljeolja i, eller var det fiskolja? Det var någonting som bort vitlöksdoften.
Nu blandar du ihop dina vitaminer.
Ja. Men du kommer inte ihåg det alls?
Nej, jag har aldrig ätit några sådana här tabletter.
Nej, okej.
Okay. Men jag tror inte att JJ var så att han brydde sig så mycket. Alltså, det känns ju som att han är så bara, ah, ni får ta mig som är om jag luktar vitlök. Så.
Ja, men det han åt nog inte på en god. Det var vi andra som
Nej, men jag menar, han tog ju bort den här strängen. Så
ja, men det var för våran skull.
Ja, ah, okej, okay, jag fattar.
Ja, han är lite för snäll liksom. Ah. Så han stod och rensa vitlök.
Ja, gulligt.
Ja, shit. Underbart att se dig.
Ja, underbart att vara här. Underbart att se dig också. Jag blev så glad. Det var verkligen sen jag gick hit idag. Jag bara, åh, snart ska jag träffa Karin.
Det var länge sedan nu.
Uh-huh.
Var det typ en månad sedan?
Ja, någonting sånt. Ja, men det är något speciellt. Alltså, så här, jag är väldigt glad att vi har möjlighet att kunna podda på distans. För att annars hade det varit svårt att få till det varenda vecka. Ja. För vi vill vara trogna er att komma varje måndag.
Att komma varje gång.
Yeah. Enda kommet som kommer från oss.
It's funny because it's true.
Nej, men det känns ju viktigt liksom så här, för att vi har ju vid flera tillfällen, det har ju hänt någon fadäs där när vi råkade radera hela avsnittet i sista sekunden och sådär.
Då kom det många könsord från min mun.
Ja, det gjorde det. Jag trodde knappt att det fanns så många där.
Nej, jag kan många som jag tar fram när det värsta har hänt.
Då hoppas vi att...
det inte händer något sånt mer.
Men vi har ändå alltid sagt sen, nej men fasken, vi gör om det, vad som än händer, eller inte vad som än händer, men vi vill verkligen i den mån det går att spela in. Men väldigt skönt att vara här nu.
Mm. Vi har faktiskt spelat in, jag tror att detta är avsnitt 40.
Är det?
Ja. Varje vecka, vi har liksom aldrig haft ett uppehåll.
Nej, inte än så länge. Och just, jag har förstått att det var väldigt uppskattat över sommaren. För jag var lite så här, men herregud, folk kanske är borta och inte orkar lyssna ändå. Eller så där. Men så kändes det som att nej, men vi vill ändå vara de här trygga som finns där i era lurar när ni vill lyssna på oss. Så att, jag är glad att vi står på oss.
Verkligen. Ska vi köra vid jul också? Den här diskussionen kanske vi inte behöver ta i. Att vi planerar i julen.
Ja, ja.
Men du har ju varit en vecka på Sardinien med din moder.
Ja.
Hur känns det att vara hemma?
Ja, alltså på riktigt. Igår var en riktig emotionell baksmälla. Och jag får ju dem lite då och då. Ni som hänger med mig är med lite upp och ner. Och ibland kan jag känna så här, fan vad tjatig jag är som håller på. Ni mår ju inte så bra. Fast andra sidan, sen dagen efter så mår jag ju bra igen.
Så visst går... är det så, när man har sagt det högt?
Mm.
För så tycker jag det ofta kan vara om jag skriver någonting på bloggen om så här, och hur ska jag göra, nu är Max så jobbig när han bla 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 bla. Mm. Får in massa tips, dagen efter så är, gör han inte den saken längre.
Ja, det kanske är så. Ja. Men jag tycker överhuvudtaget att just det här med att dela med sig, det ger så mycket. Det försöker jag tänka hela tiden när jag känner så här, men gud, det här är nog ingen... Jag tänker på det här med analkrampen som jag berättade om förra veckan.
Alltså, vilken respons du fick.
Ja, jag har fått sån respons. Men jag var verkligen så här, på riktigt kände så här att jo, men jag är ju beredd, jag bjuder på den. Men jag visste ju verkligen inte om jag var i stort sett ensam. Jag visste ju att det var några andra eftersom jag ändå har läst om det. Men det var ju hur många som helst. Jag la ju ut någon form av sån här... enkät man kunde rösta, eller så här, har du haft analkramp?
Jag kryssade i nej på den.
Ja, än så länge.
Precis. Dagen är inte slut.
Dagen är inte slut. Nej, men det var ju typ så här 25% som haft det. Så det var ju fler som inte haft det. Men det var ju över, jag tror 1500 som har haft det ändå, som svarade. Shit. Så att det verkar vara ganska vanligt. Och sen var det flera, jag har ju fått jättemånga DMs om det. Det är flera som har fått det under sina förlossningar.
Aj!
Och de skriver ju så här att, alltså, i verkarna, det var inte det som var det värsta, utan det var ju att vid varje verk kom en analkramp. Fy eller rövhugg, som de kallar det.
Rövhugg.
Så bra.
50 000. Gud vad obehagligt. Jag vet inte hur det känns, men jag kan tänka mig att det känns väldigt obehagligt.
Nej, men det, och det var ju många som skrev det också, och jag fick bekräftat just det, för att jag sa så här, nej men okej, det brukar bli bättre när man liksom så här, om man kan släppa ut lite luft liksom. Men när det väl händer, när man väl får det, man kan inte kontrollera det. Tänk dig liksom när du får en kramp i benet, då kan du liksom så här sträcka på benet fram och tillbaka för att det ska försvinna.
Svårt att stretcha rörelsen.
Ja, men då var det någon som skrev, stick in ett finger, det brukar hjälpa.
Ja.
Alltså så här, är man hemma, ja, men det skulle jag absolut kunna göra, man bara får panik. Men det är ju väldigt sällan som man har möjlighet.
På bussen bara, ursäkta, ska man resa upp lite där? Ja, men det var inte det du skulle prata om.
Nej, jag skulle prata om
emotionell baksmälla.
Ja, för igår när jag kom hem, för vi har haft det så himla bra, mycket, mycket bättre än vad jag hade kunnat hoppas på. För jag tänkte, det blir säkert mysigt och så, men jag hade ändå lite farhågor att det skulle bli lite gnatande, gnetande. Ja, men lite sådär, men vi har haft så himla ro, vi har skrattat väldigt mycket och så, så det har varit fantastiskt. Men när vi kom hem, då kom liksom verkligheten tillbaka som en stor våg. Det var liksom så här, dels har ju, det är så många, jag brukar se det lite som att man har olika konton i livet som man känner är liksom olika påfyllda.
Mm.
Man har liksom sitt jobbkonto, man har sitt så här barnkonto, man har med vänner och med sin relation och sig själv och liksom så här. Och då känner jag så här, mitt mammakonto var väldigt påfyllt, och då pratar jag inte, du trodde att jag menar mammas
sanningar. Ja, för när du pratade om det här, jag bara, vad menar hon med att mammas sanningar kontot var påfyllt? Jag fick liksom inte ihop det i mitt huvud tills jag bara, aha.
Och då låg du lite nöjt i mjugg.
Japp.
Nej, men då kände jag så här att med mitt mammakonto då, med min mamma, det var påfyllt ända tills jag kom hem. För att då kände jag att alla andra konton låg så mycket efter, och framförallt med barnen, för det är ju liksom det viktigaste. Så där kände jag så här, nu vill jag fokusera helt på barnen. Och då har ett relativt stökigt hem, väskor som ska packas upp. Anders skulle iväg, så jag har hans två barn också. Och min mamma i det här. Och min mamma är en underbar människa, som ni har förstått på det här laget. Men hon är också väldigt mycket. Mm. Och just att hon inte klarar sig så bra själv heller. Så att det tillsammans med allt annat, och att hon verkligen vill vara med i alla diskussioner. Så det är så här, pratar jag med barnen om, men du kanske ska mussa på dig. Ja, han ska absolut ha mussa på sig. Och måste han verkligen gå på den där parkouren på söndag? Alltså så här, allting ska hon vara med i. Ja. Och då blev det för mycket.
Och hon vill ju bara väl.
Ja, såklart hon vill. Men jag vet inte hur jag kommer bli som mormor, tänkte jag säga. Men det kommer jag inte bli, farmor.
Mm. Visst känns det tråkigt att inte kunna bli mormor?
Ja, jätte.
Farmor låter mycket argare och äldre.
Precis så har jag också känt. Ja. Och alla säger också så här, men det är flest mormödrar som har bra relationer med sina barn.
Oj, barnbarn.
Eller barnbarn. Uh-huh. Fast det tror jag inte det behöver vara så.
Nej, det tror inte jag heller.
Men ja, jag håller helt med, jag vill också bli mormor, men det blir jag inte. Men då tänker jag så här, att vissa saker, man behöver ju inte uttrycka sig allt. Man behöver ju inte ge råd om allt. Eller behöver man det kanske när man får barnbarn?
Nej, jag hoppas ju att man har lärt sig av sina föräldrar och vet liksom, det här är jobbigt. Det här ska jag inte göra. Samtidigt som, jag vet inte. Alltså det kanske blir att man sitter där i alla fall.
För jag känner så här, det är självklart om det är så att man känner att men de här barnen har det inte bra. Eller det här är verkligen dåligt det hon gör nu, eller han gör mot barnet är dåligt.
Ja, om det är så här, nej du kan gå naken till skolan. Ah. Alltså då kanske man så här, ursäkta, höjer en hand liksom. Men om du har sagt att du kanske ska ha mössa på dig. Mm. Ja, mössa. Ja. Då är det ju bara jobbigt.
Då är det bara jobbigt. Nej, jag vet inte, det blev bara för mycket i alla fall. Och så då anklagar jag mig själv lite. För då känner, nej men... Jo, för att jag vill ju att det ska vara så bra och jag vill lämna...
Har du för dåligt samvete?
Ja, jag vill lämna den här resan med liksom en bra magkänsla. Mm. Att nu så liksom, shit vad bra vi har haft det. Och så blir det sista bara att jag är irriterad och hon var också ganska irriterad. Jag tror båda var trötta liksom och åker hem. Och så bara känns det så här, okej, har vi ens haft det bra liksom?
Ja, men det har ni ju haft.
Ja, vi har ju det.
Ni har ju haft det fantastiskt och hon vill ju åka typ nästa vecka igen.
Ja, men det är också en sån grej. När jag känner så här att nu känner jag nästa gång vill jag åka med barnen såklart. Då är det så här, bara, när kan vi åka igen? Så känner jag, okej. Men lite som det här när man gör någonting roligt med barnen och de är så här, när ska vi göra något mer roligt? Och man känner så här, nu har jag stått och gjort de här jäkla kanelbullarna och det är mjöl över hela jävla köket. Och vi njuter inte liksom åt att vi har gjort det här, utan då vill man åka till Liseberg och åka och bada också.
Precis. Varför är det så? Men det är för att de får smak på det. Då vill de bara ha mer.
Och det har jag faktiskt tagit upp med min psykolog. Jag ska dit imorgon igen, det känns bra.
Men du har varit där en gång sedan du kom hem?
Nej, det har jag inte. Jag var två gånger innan jag åkte.
Ja, precis.
Men,
menssektionen och...
menssektionen och när jag försökte städa upp efter menssektionen. Ja. Yes. Det är dyra timmar där. Nej, men de vill ha mer och mer. Ja. Och att istället, liksom, för det är lätt som förälder, jag tror säkert att det är fler som känner igen sig i det här, att man blir frustrerad av det här, att man gör roliga grejer och sen vill de bara ha mer och mer. Men att man ska försöka se det som att det är deras sätt att visa att de tyckte det var jätteroligt. Mm. För de kan inte riktigt se det här att vi som föräldrar då känner, är ni inte nöjda nu? Mm. Utan de vill bara visa, när ska vi göra det igen? Så precis. Att man verkligen säger, okej, det här är ett barn och det här är liksom hans eller hennes sätt att uttrycka sig. Och lite, min mamma är ju lite sån. Så att,
Jag tänkte på det här med att vi inte kommer bli mormödrar.
Ja.
Vi lever i en väldigt modern tid. Vi kanske har en son som kommer vara en flicka.
Ja, gud, nu stod det still i mitt huvud. Jag bara, hur modernt är det? Ska jag liksom få en
du
dotter
kanske,
på...
Nej, du kan ju inte operera dig till mormor.
Nej, men det är helt sant. Ja. Vi kanske blir mormödrar.
Ja. Jag ville bara slänga in den.
Nej, men det är bra. Jag gillar alltid att se allt ur många perspektiv.
Men jag kom på, jag är ju lite för sån. Alltså för mycket.
Ja, jag har förstått det. Du slänger ju in det liksom vad man än pratar om.
Ja, men så här, när jag pratar med Theo så bara, nej men när du gifter dig med en man eller kvinna eller om du vill gifta dig. Man får göra precis som man vill så länge man är lycklig och det är lagligt. Bla, bla, bla. Han bara, vad vill du komma? Jag bara, okej.
Vad ska du äta till frukost då? Du får ju välja om du vill göra en man eller kvinna. Eller om du ska...
Om du vill äta som en man eller kvinna. Nej, men jag tycker att man ska vara liksom...
Ja, men mycket hellre åt det hållet än åt det andra hållet. Och det tror jag verkligen speglar sig i våra barn. För att det är så här, vi har två män som bor tillsammans ovanför oss. Så det är liksom, jag har aldrig hört att någon överhuvudtaget i familjen säger eller tycker att det är något konstigt. Mm. Jag hade nog ändå, när jag var barn, ändå så här, men vadå, varför bor de tillsammans? Så här, de ifrågasätter inte ens.
Nej, jag vet.
Och det är så härligt.
Ja, Vi har några vänner på Österlen, en tjej som jag har känt många år som är gift med en kvinna. Och de fick barn nu för några dagar sedan.
Mm.
Och så Theo, han bara, ja vad roligt, för han träffade dem i somras när hon var höggravid och så. Och han bara, men behövs det inte en kille och en tjej för att få en bebis?
Det är en relevant fråga.
Ja, jag bara, jo absolut. Han bara, men de är ju gifta. Så för han tänker att man måste vara gift för att...
Ja. Är det någonting du har sagt också, eller?
Det kan ha varit.
Så modern var du.
Yep. Nej. Nej, men så jag bara, fast de, man kan ju ta hjälp. Hur då? Man bara, okej, måste jag dra? Och jag, vi har ju pratat om det innan, men att jag kan ju inte bara... Nej, men det är så. Alltså jag måste ju förklara riktigt. Så jag bara, vissa kvinnor bestämmer sig för att åka till Danmark. Han bara...
Varför blandar du in Danmark?
Jag vet inte. Men är det lagligt i Sverige nu? Med spermadonation? Det är väl lagligt? Inte. Jag vet inte vad det heter. Alltså, eller, alltså, i Danmark då får man ju åka ensamstående.
Ja, just
men det kanske man inte får i Sverige.
Nej, jag tror inte det. För jag har också en vän som åkte relativt nyligen. Jag vet ju inte om det har hänt någonting senaste året. Liksom.
Nej, jag är dålig uppkopplad där. Mm. Men han bara, okej. Okay. Så man åker till Danmark och köper spermier. Jag bara, ja. Det skulle man kunna säga.
Uh-huh.
Han bara, okej. Okay. Så nu så har de fått en bebis nu. Han bara, åh, den danska bebisen. Jag bara, japp, den danska bebisen är här nu.
Oh.
Så det är så här, ja, men det är inget konstigt med det.
Nej.
Bara liksom fråga.
Det är underbart när jag är så.
Du, oj. Låt mig skrämma er, ni som lyssnar. Du skulle berätta om Enrique Iglesias.
Åh, förra veckan.
Jag kommer ihåg någonting.
Ja, det trodde jag faktiskt. Jag tänkte på det på vägen hit.
Men det betyder inte att du skulle komma ihåg det nu.
Nej, men jag skrev upp det. Men det hjälper ju inte om jag skrev upp det i min telefon som ligger långt bort här.
Precis.
Nej. Men hur ska man komma ihåg sådana saker?
Alltså, hur ska man komma ihåg saker överlag?
Nej, men jag ställer ju larm. Så de går ju av lite då och då. Så helt plötsligt så här. Ja, men det kan vara. Jag står i mataffären och då kommer någonting så här bara. Men jag skriver alltid väldigt kort. Så att ibland förstår jag inte ens vad jag har skrivit. Nej. Men liksom så här. Tum tvättmaskinen. Det måste jag ofta sätta på, för annars så kan den ligga och tvätten där och mögla.
Oj!
Händer inte det dig?
Nej, för jag är, när jag tvättar, då tvättar jag.
Vadå, du sitter och tittar
då
på tvättmaskinen?
Då tittar jag och det går runt och runt och runt. Jag har jättemycket att göra i Bryssel.
Du blir helt hypnotiserad, va?
Nej, men då har jag liksom en tvättdag.
Mm-hmm.
Då kör jag liksom
det skulle
sju
jag
maskiner.
Aldrig ha tålamod. För gör du ingenting annat då?
Jo, det är väl klart. Jag sitter ju inte och tittar. Men då vet jag, då tvättar jag den.
Ja, jag förstår. Mm. Det är kanske det jag borde göra. För att jag är verkligen så här att jag vet inte hur många gånger som jag har liksom fått slänga in samma tvätt igen. För den luktar ju äckligt.
Ja, det blir ju surt.
Ja. Ja, det är ingen bra idé.
Ja, fy.
Jag måste ha någonting som är mer tajmat. Är det någon där hemma som har någon idé på hur man kan göra? Jag skriver upp också. Jag skriver lappar och sätter upp lite här och var. Så här. Glöm inte matsäck. Ibland, det här är faktiskt ett smart knep. Bilnyckeln på matlådan i kylskåpet. Om jag ska till jobbet till exempel eller jag ska åka någonstans. Jag vet att jag ändå använder bilen.
Mm.
Då går jag så här, var är bilnyckeln någonstans? Just det, den är på matlådan. Och då kommer man ihåg matlådan.
Smart. Men om du inte kommer ihåg att den är på matlådan, då har du verkligen bilnyckeln eller matlådan. Då sitter du där hungrig och kommer för sent.
Ja, det var ju någonting.
Ja.
Men då får jag en signal. Jo, men så borta är jag inte riktigt. Då får jag en signal, så här, fasken är bilnyckeln. Och då fattar jag var den är någonstans. Ja. Men annars så kan det ju bli katastrof om det blir så. Ja.
Apropå bilnyckel, vi ska komma tillbaka till en annan grej och sen Julio Iglesias, Enrique Iglesias. Vilken Iglesias var det?
Det var sonen Enrique.
Så, Enrique!
Ja. Ja.
Apropå bilnyckel. Mina svärföräldrar har varit i Bryssel och hälsat på och hjälpt till med barnen när jag har varit här och jobbat. Och sen så kom även Niklas syster med familj i helgen och överraskade min svärfar, för han fyllde 70 i onsdags.
Mm.
Så vi har verkligen varit fullt hus. Och igår så var jag taxichaufför. Först körde jag Åsa och Kent med familj till en flygplats.
Sen just det här är Niklas syster.
Precis. Ja. Eller först lämnade jag barnen på skolan och hade med mig min pappa som är här nu. För eftersom svärföräldern åkte hem igår så är pappa tvungen att vara i Bryssel eftersom jag är här i Stockholm.
Just det, just
alltså,
det.
Ni hör ju.
Ja. Pussel.
Ja, men det är bara ett heltidsjobb att hålla koll på alla
du är koordinator.
Som, ja, lätt. För jag var tvungen att visa pappa hur man lämnar på skolan och var och sånt där.
Mm.
Och sen så åkte jag till en flygplats och sen åkte hem och sen åkte jag till den andra flygplatsen för att lämna mina svärföräldrar. Och när vi sitter i bilen, då har min svägerska landat på Skavsta flygplats. Ringer till min svärmor och bara, ni saknar ingenting eller? Så bara, nej vadå? Då har de fått med sig mina svärföräldrars bilnyckel.
Nej.
Och mina svärföräldrar landade på Landvetter.
Oh shit.
Så de kommer liksom fram till Skavsta och bara, ja men här hade vi två bilnycklar. En som är våran och en som är då Thomas och Madeleines. Mm. Så de fick åka från Skavsta till Falköping där de bor, lämna av barnen och fortsätta ner till Göteborg för att lämna bilnyckeln. För att sen, alltså hur jobbigt.
Nej men gud, ja, det låter väldigt jobbigt. Jag var lite så här, tänkte att de kanske hade med sig deras pass, för då har de inte ens kommit hem.
Nej, det, man kan väl kanske flyga på, det är ju inom Schengen så man kan väl åka på körkort.
Okej, Schengen. Ja. Ja, det är kanske det. Men det tycker jag faktiskt är väldigt konstigt. Ibland behöver man visa pass och ibland behöver man inte visa pass. Jag har ingen aning.
Nu visar jag pass när jag gick på planet. Men jag kan ju fortfarande gå in i ankomsthallen utan... Jag kan ju bara snott någons biljett.
Ja, det är jättekonstigt.
Fast vad ska jag göra där? Köpa billig sprit och sen gå ut?
Men då måste man visa boardingkort. Om man ska köpa...
Ja, fast jag har ju boardingkort för jag har kommit igenom säkerhetskontrollen.
Ja, det tänker jag så. Ja. Det är också en idé.
Ja. Ja, förlåt. Enrique Iglesias.
Var det inte så här ett stickspår och ett till stickspår?
Just det, vad var det nu då? Jo, det var det här med att komma ihåg saker. När jag kommer på någonting så måste jag göra det direkt.
Uh-huh.
Så nu när jag är borta så är det ju min pappa som är, eller Niklas är hemma också, vilket jag glömmer bort. Så jag utgår ju från att pappa är själv med barnen, vilket han inte är eftersom Niklas är hemma. Liksom.
Men vadå, varför gör du så?
Jag vet
glömmer
inte.
Du att du har en man eller?
Ja. Nej men för jag är så van att göra den biten liksom. Mm. Barnen är mitt, alltså det är ju självklart att Niklas hjälper till med barnen. Jag hoppas att ni förstår detta. Men det är jag som hämtar och lämnar och packar väskan och sånt där. Det har liksom blivit min...
Det är... För att det var ju lite en del i er deal, eller hur? Han kommer jobba mycket och du kommer ta hand om den grejen.
Precis. Mm. Och då har det ju blivit att jag inte riktigt bjudit in honom i det här.
Nej.
Så han vet antagligen inte, för jag har inte sagt så här, ja men Theo har speciell så här skoluniform på gymnastiken, det har nog, eller jo det vet nog Niklas. Men så här, två massor, alltså han har inte riktigt blivit,
nej, jag fattar.
Det är mitt fel. Så när jag liksom springer runt och lägger klädhögar till alla dagar och till barnen och sånt där, så jag bara, vad fan, Niklas är här också.
Ja.
Han kan ju väl välja jeans och t-shirt till barnen.
Det är inte... Såklart, men ja. Då måste ju du informera honom först.
Precis, men jag gör liksom allting själv. Så när vi liksom har gått och lagt oss och klockan är typ 1:30 och jag har packat min väska, jag har packat allt för barnen, jag har gjort så här schema som är på kylen till pappa. Mm. Så här, du ska lämna Max i gympasalen den dagen, sen har Theo hiphop och sen så upp. Så det är lite så här, det är lite grejer att hålla koll på.
Mm.
Sen tror jag också det, förlåt, ett tillstickspår. I och med att jag inte har superduper mycket att göra där, så blir det att jag går in i detalj i de här grejerna.
Ja, jag förstår.
Alltså jag kan gå igång på att hitta en rolig frukt att lägga ner i Theos väska typ.
Karin, det här är inte bra.
Nej, jag vet. Men nu är jag här och jobbar. Det är också bra. Ja.
Det är nyttigt för dig.
Men då var det en sån grej. Det har gått och lagt mig, sen jag bara, jävlar, Theo skulle göra med sig, för de läser någon bok och pratar om gosedjur och sånt där på skolan. Så jag bara, fan, skulle göra med sig ett speciellt gosedjur på onsdagen. Men idag är det ju tisdag.
Mm.
Men så då fick jag liksom gå upp och leta reda på det här gosedjuret för att lägga ner i väskan, så jag vet att det kommer med på onsdag även om det är en dag för tidigt.
Ah.
Så funkar jag.
Det låter jobbigt.
Enrique Iglesias.
Enrique Iglesias. Ah, shit, det låter jättejobbigt. Jag som är verkligen så här, inte ens kan planera en timme fram.
Nej, men det är ju därför jag gör allting direkt.
Ja, för att du ska
för att jag
slippa.
Får det gjort.
Ja, jag fattar. Jag kanske ska jobba med så.
Mm.
Men nu ska vi prata om Enrique Iglesias.
Ja,
förra
som
veckan,
har längtat.
Förra veckan så sa jag att vi pratade lite om våra mest pinsamma ögonblick i tv. För vi har jobbat båda med tv. Och då berättade jag ju om det här analkrampen. Men jag hade...
Jag kan inte sluta. Så jag bara säger så här. 5, 4, 3, 2, 1...
Åh, gud.
Alltså det är så sjukt.
Ja, det är så sjukt. Och det sjuka är att jag sitter här och berättar det. För jag har ägnat 15 år av mitt liv till att försöka glömma och dölja och begrava det här.
Nej, man ska lyfta fram sånt här.
Ja.
Se men jag vad mycket respons du har fått. Och ja, vad mycket bättre du mår.
Ja.
Vad mycket bättre ditt rövhår. Vi är avslappnat.
Nej, men jag känner att det är min nya paroll. Att inte gräva ner så mycket skit. Nej, men då hade jag en annan grej som jag egentligen tänkte på. Först i andra bara kom upp och då kände jag så här, men jag kör fast när jag tycker det är pinsamt. Det här är inte alls pinsamt, det här är bara fruktansvärt hemskt ångestframkallande.
Mm-hmm.
Så här var det. Jag hade alltså fått det här jobbet på ZTV i Stockholm. Jag ska lägga till det att jag hade varit i Stockholm 2 gånger i mitt liv. Så jag var verkligen inte världsman på något sätt. Jag var typ 21 år gammal. Och var nervös för allting, alltså hela flytten. Bara så här, jag visste ju knappt vad det här jobbet innebar. Men jag visste ju att jag skulle så här, intervjua lite kändisar och lite sådär. Men jag tänkte så här, svenska kändisar, men kan det vara Kikki Danielsson? Eller? Jag har ingen aning vad jag tänkte egentligen. Jag var nog bara så pepp på att få göra det här. Men jag visste i alla fall så här att från att jag flyttade upp till Stockholm, låt säga att jag flyttade upp 1 augusti, så skulle det vara så här 2 eller 3 veckor innan jag skulle börja jobba. Och då kände jag att då har jag lite tid på mig att liksom så här vänja mig, komma in i det och sådär. Så vi sitter i bilen med hela vår flyttpackning, det var jag och mitt ex som då hade hittat den här lägenheten där vi bodde inneboende hos en iransk man i Västra skogen.
Där vi
hyrde en mikrovågsugn och ett kylskåp och diskade i duschen. Så vi satt oss i bilen på väg upp till Stockholm och allting var jättebra. Så ringer det på min mobil och så ser jag, så var det ett okänt nummer, ett 08-nummer. Jag bara, okej, oj, är det ens någon som har mitt nummer i Stockholm? Och så svarar jag och då var det då redaktören för det här tv-programmet som jag skulle jobba med, tv-huset. Jag hade aldrig ens pratat med honom. Men jättetrevligt, presenterade sig och sa det att du, det är så att Enrique Iglesias spelar i Globen ikväll. Var är du någonstans? Och alltså bara den känslan av att, för det första så var jag så här, jag vet inte ens om jag hade tänkt att jag skulle behöva prata engelska på det här jobbet. För att jag har sagt det innan att jag har alltid känt mig ganska osäker på engelska. Nu bryr jag mig inte lika mycket, nu känner jag så här, skitsamma, jag är inte superbra på engelska, men det gör inte så mycket. Men då var jag osäker och brydde mig och ville hålla någon form av fasad att jag ändå var ganska bra. Mm. Plus att jag ändå var så här, en stor kändis som spelar på Globen. Så jag fick alltså sån ångest. Och samtidigt kändes det så här, första jobbet som man blir tillfrågad kan ju inte bara säga nej. För, nej. Jo, just det. Han frågade, var är du någonstans? Jag hade ju kunnat titta på, nej men jag är i Göteborg. Men jag var så här, jag är på väg upp till Stockholm. Jag kommer om 2 timmar. Vi är nu i Norrköping eller vad det var för någonting. Så han bara, bra, perfekt. För du ska göra en intervju ikväll med Enrique Iglesias. Och jag bara kände så här, shit, jag måste ju svara ja. Så jag bara, okej, jag gör det. Och sen hade jag så ångest. Jag satt och skakade i bilen.
Hade du analkramp?
Nej, ingen analkramp. Och Christian då, mitt ex, han bara så här, ja men alltså, du vet väl att du skulle få göra såna här grejer. Du har ändå tagit det här jobbet liksom. Jag bara, men jag trodde inte att det skulle gå så här snabbt.
Nej, men när man tror att, när man bara blir så här...
Ja, alltså när man bara inkastad i det. Och det var liksom så här, vet, jag hade pluggat i Lund. Jag gick från det här lilla livet liksom, där att stå i dörren på en nation, alltså så här, på någon liten fest, det var liksom ganska stort, till att liksom helt plötsligt bli inkastad. Jag var ju ändå 21-22, det är inte så gammalt. Nej. Och liksom stå i Globen och intervjua någon för ett tv-program. Ja. Men jag var ju bara tvungen att göra det, så att, ja, jag åkte hem och fixade, och det var ju liksom väldigt påkostat. Vi hade ju så här kläder och sminkös och massa saker som jag blev inkastad i. Och så skulle jag då träffa Enrique Iglesias, och jag höll på så länge innan, och hur ska jag göra? Jag hade försökt att så här, göra research och försöka få så mycket information som möjligt innan. Jag visste ju knappt hur jag gjorde en intervju. Jag bara tänkte, ja, men får vi så här fråga, ja, du släppte ju den här skivan förra året, vad är skillnaden mellan den nya och den gamla? Alltså, vad ska man fråga?
Ja, men det är ju så man...
Ja, frågar. Men det är ju det. Nu när jag ändå vet, ja, då här, vet jag ju.
Har du köpt någon katt på sistone? Alltså, det är ju så
nej, men jag hade väl lite sådana här frågor. Och så träffade jag honom. Och han var så jävla otrevlig.
Det kan jag tänka mig.
Ja, för det, jag tyckte ändå att han verkade så gullig och trevlig. Eller jag vet inte, han var så här snygg och fin. Nej, alltså han var så otrevlig. Och han hade någon metod, en översittad metod. Som jag vet inte om han bara, han luktade sig till att jag var osäker. Eller så var han bara så otrevlig. För att han gjorde nämligen så att när jag sa någonting. Först så sa jag liksom så här, ett belägg. Liksom så här, ah, men låt säga det då, att du släppte ju en skiva förra året. Hur skiljer sig den här nya skivan från den förra? Då sa han så här, nej, jag släppte en skiva förra året. Alltså så här, han svarade i negation först, så att jag blev jätteosäker, bara, oj, har jag gjort fel?
För att sätta dit
mig. För att sätta
liksom.
Dit mig.
Vilket as.
Ja, och det kan jag ju säga nu för att han ändå inte är svensk. Jag skulle inte hängt ut någon svensk artist på det här sättet, för det känns inte bra. Mm. Men
ja, vet, han kanske lyssnar.
Han kanske lyssnar. Ja, det är 25 miljoner.
Precis.
Eller vad var det? 23.
Han kan vara en av 25. Han kan vara en
av dem. Nej, men bara så här att han verkligen... Och jag mådde så jäkla dåligt. Och så visste jag då att detta skulle sändas. Och jag var ju som en fågelholk i sammanhanget liksom.
Fast samtidigt framgick det i intervjun att han var ett as.
Jag vet, jag kommer faktiskt inte ihåg hur det blev sen. För jag vet inte hur de gjorde det. Hur de klippte ihop det, om det framgick eller inte.
Nej. För då önskar man ju nästan att redigeraren framhäver det.
Ja, eller hur?
Ja.
Och nu tror jag ju så här, hade jag gjort en sån grej nu, då hade jag ju, dels, jag hade ju aldrig gått med på det. Jag hade ju liksom bara så här, ah, okej, ska du vara sån, då får du vara liksom. Men där och då, med min liksom helt ny i branschen, det är klart, då tar man ju bara det man får.
Ja, man är ju kåsglad och tacksam. Alltså, det är ju verkligen så, tyvärr. Ja, fy.
Så det var inget pinsamt ögonblick, det var bara hemskt.
Usch. Italienare alltså. Eller han kanske, nej, han är inte ens italienare, han är ju spanjor. Eller vad är han?
Vad är han? Jag vet inte ens. Och dessutom är inte han typ amerikan. Det är väl bara pappa.
Ja, precis.
Men väldigt, och det tänkte jag faktiskt på nu, italienare. En sak som jag bara kände när vi var där nere, som var väldigt så här framstående på något sätt, var att det var liksom så här, och det tror jag det kan vara en fördel också, för jag tänker på oss svenskar som generellt är väldigt inkännande och liksom inte vill vara till problem och vi gärna vill vara till lag. Så framförallt när man jobbar liksom inom serviceyrken. Mm. Där nere upplevde jag verkligen typ restaurang, i butik och sådär, att när man frågade någonting så var det bara jobbigt. Det var liksom så här, men hallå, mamma är glutenintolerant. Så jag bara, men vad finns glutenfritt bröd och sådär? Nere i frysdisken. Och jag bara, okej, okay. Det är 8 frysdiskar liksom. Ska jag gå och rota där själv?
Det var tråkigt.
Ja, det var lite tråkigt. Men eller så var det bara de som vi stötte på. Men det hände ju ändå så här 6-7 gånger. Då känner man lite så här, om man jämför till exempel om man är i Thailand eller så, ja, där det är så himla gästvänligt och folk vill hjälpa till och liksom sådär.
Det, apropå italienare, under en säsong av Let's Dance så var Eros Ramazzotti där. Ah. Var det Eros Ramazzotti?
Det är några som blandade ihop, eller
ja, precis.
Jag blandade ihop och Julio Iglesias.
Ja, det kanske var han. Ja, han är ju inte italienare. Men skitsamma, det var någon av dem där som står och typ sjunger såhär Steppa stasina tora mazzoni. Vet du den låten?
Ja, det är väl Eros.
Det var helt korrekt text där också. Den låten måste ju han ha sjungit 40 miljarder gånger. Han hade prompters runt sin scen. Han hade en prompter med texten.
Ja, men var inte det för typ karaoke eller någonting? Nej. Att alla andra skulle sjunga med?
Nej, det var för honom. Han var tvungen att ha det för han kunde inte texten på sin egna låt.
Nej, men han kanske har blivit gammal.
Ja, men så jävla gammal. Det är ju inte så att du glömmer bäbevita lamm.
Nej, det är sant.
Nej.
Nej, men det var lite,
och sen raggade han upp en av dansarna sen. En alldeles för ung tjej. Så vi var liksom tvungna att säga, du ska nog inte följa med på den där festen på hans hotellrum efter spelningen. Hon bara,
Men det var inte dig jag raggade upp?
Nej, det var inte mig.
Var du singel då?
Nej, jag hade en pojkvän första säsongen. Mm. Och sen så blev jag ihop med Niklas strax därefter.
Han som du hade innan, var det han? Det var ju någon skummis du har berättat om.
Mytomanen?
Ja.
Nej, det var inte mytomanen.
Nej.
Det här var en annan man. Kille, man.
Inga fler detaljer eller?
Nej, det sjuka, det var min brors kompis. Mm. Och han hade typ så här spanat in mig sedan jag var 15.
Ah.
Och så kände han att nah, det är lite förbjuden mark där liksom. Jag är lite för ung och en lilla syster till Daniel. Sen när jag fyllde 18, då jävlar.
Då slog han till.
Men vi var ihop i typ 1,5 år.
Men hade du spanat in honom?
Inte förrän han spanade in mig.
Eller innan du visste att han spanade in dig?
Precis. Ah. Jag hade inte riktigt sett det på det sättet.
Nej, okej, jag förstår.
Så kan det vara.
Men var lite synd ändå, för det kan jag känna lite under min tv-tid, att jag var ju inte heller singel.
Nej, fan vad kul man hade kunnat haft.
Ja, jag vet inte hur man planerade det där.
Nej, dåligt av oss.
Ja.
Nej, och vad skulle man göra? Jag är inte sån som hade bara gått ut och haft one night stands varje dag.
Nej, men inte jag heller. Men däremot så hade man ju i alla fall, det känns ju ändå som att man kanske hade varit lite mer öppen för roliga saker. Det behöver ju inte bara vara liksom killar så, men man blir ju lite mer så, men okej, vi åker iväg på den här festen,
precis,
vi
gör det här spontant liksom,
ja,
vi får skilja oss och så får vi köra en
tv-runda.
Precis.
Nej, men vet du vad vi ska göra? Vi ska inte köra en tv-runda, vi ska köra en poddrunda, men det är bara en massa mammor som kommer.
Det är inte så illa pinkat.
Nej, det är inte illa pinkat, men det blir inte så mycket hångel.
Säg inte det. Vi har ju, som jag sa förut, vi har haft väldigt mycket folk hos oss nu i helgen.
Mm.
Och jag tar ju på mig någon typ av värdinneroll, vilket jag tycker om den här rollen. Mm. Jag gillar att fixa och trixa och liksom bädda sängar och du vet, sånt där. Samtidigt som det är ganska gött att få komma hit till Stockholm och liksom jobba. För just när jag jobbar, det blir ju som en minisemester.
Ja, men jag förstår det. Framförallt när man har det här liksom, eller jag upplever det här sociala ansvaret som blir någonstans att man vill att alla ska trivas, alla ska ha det bra och alla ska tycka om varandra, och det är liksom familj från olika håll. Jag bara tänker det, din pappa och dina svärföräldrar.
Ja, de är inte riktigt skapta i samma form.
Nej.
Om man säger så.
Liksom. Men det funkar ändå bra?
Ja,
eller?
Det funkar jättebra. De kommer jättebra överens. Men jag får ju liksom ändå säga till pappa att tänk på att de kanske inte pratar lika mycket som du gör. Mm. Det gör ingenting om det är tyst i en minut.
Mm, jag fattar.
För pappa blir lite stressad då, tror jag. Och så börjar han liksom prata, och sitter han och pratar om någon bil helt plötsligt med min svärmor som bara couldn't care less.
Fast å andra sidan, nu måste jag säga en sak. Och jag gör exakt likadant, men där tror jag att man kan spara väldigt mycket av sin egen energi. Skita i det. Det är faktiskt deras problem. Faktiskt. Det är din pappa och din svärmor. De får lösa det. För jag känner själv, jag gör så extremt mycket. Jag vill att alla ska ha det bra, och jag vill liksom att alla ska känna sig välkomna och liksom få sina behov tillfredsställda. Och det gör att jag är helt slut efteråt.
Ja. Nej, men så är det ju. Och jag har alltid haft ett lite så här kontroll, inte kontroll, men planeringsbehov.
Mm.
Men det håller på att gå för långt.
Jaha, okej.
Okay. Alltså på riktigt. Så Niklas har, du vet, så här, han får liksom så här, nu tar vi det lite lugnt där. Vi kan sitta och äta en måltid.
Mm.
Och i mitt huvud sitter jag och planerar nästa måltid.
Ah.
För jag är så här, okej, okay, men nu äter vi. Och det är ganska sent nu, klockan är 2. Okej, men då kommer barnen. Om de äter ett äpple vid 5, då blir det lagom om vi käkar klockan 7. Och då måste vi åka här. Alltså vet, jag sitter så här och bara blir man ju helt slutkörd av.
Men då undrar jag, varför gör du det? Är det för att du vill undvika katastrofer, till exempel så här barnen blir för hungriga och blir arga?
Ja.
Eller ligger det någonting annat där bakom?
Nej, men jag tror att det är att jag vill ligga steget före.
Mm.
Och det är därför vi oftast har ganska glada barn.
Ja.
När vi är på resande fot till exempel. Mm. Ja, men så nu när vi åkte till Gent och det spöregna, vilket vi visste om, så vi var liksom förberedda på det. Gent är en liten annan stad som ligger 1,5 timme bort från Bryssel. Och vi var ju så många så vi åkte tåg.
Mm.
Vi ville inte hyra bil. Och liksom innan, och vi åkte därifrån vid 8:30 och barnen hade inte ätit middag. Så då hade jag liksom berett mackor, jag hade frukt med mig och vi köpte någonting på tågstationen som sen Leia åt upp när vi tittade bort, tyvärr. Men vilket var en jävla tur att vi gjorde, för sen blev det stopp i tågtrafiken och vi var hemma klockan 12 och barnen hade inte ätit middag. Och då var det tur att jag hade liksom en färdigbredd macka.
Och det är ju det, och det är ju det som blir lite liksom problemet i det hela, är ju också att om du gör det här, då litar ju alla också på att du fixar det.
Ja.
Så att alla blir också beroende av dig. Så,
ja, men jag hade kunnat, det hade liksom inte varit konstigt om jag tog fram en smörgåstårta där på tåget. Liksom bara så här, den här är laktosfri och utan skaldjur, så det liksom uppfyller allas krav.
Då skulle någon bara, hallå prinsesstårta, där har du ingen efterrätt.
Jajamensan, det har jag här. Vilken färg vill du ha på marsipanen? Ja, men det, du har ju helt rätt.
Och där igen är jag ju helt tvärtom.
Mm.
Att jag är ju så här liksom, vilket också resulterar i katastrof. Jag ska berätta om, det var en riktig jävla skitdag, en av mina sämsta mammadagar någonsin i våras. Egentligen ingenting jättehemskt, men det var bara att jag var så sjukt oförberedd. Vi tar det alltid lugnt på morgonen, vilket är skönt. Jag vet att barnen uppskattar det, för de gör ju så himla mycket med sin pappa.
Mm.
Vilket de också uppskattar, men han är extremt planerande. Han har ju allt förberett och jätteduktig på, du vet, så här, jobba i lager med kläder och liksom alla måltider för alla människor och varm saft när det behövs och kall när det behövs och liksom riktigt bra på sånt. Och jag är helt tvärtom.
Men då kanske det har blivit att du har slappnat av det. Du...
Ja, nej men på riktigt, vi var ju ändå liksom tillsammans ett bra tag. Och kanske också att jag är sån.
Kanske också var därför ni skiljer.
Nej men verkligen, det är ju så, ja, för det är när man är så extremt olika så, och man inte har förståelse för varandra. Har man då, det skulle kunna vara tvärtom, att jag bara, gud vad bra att du gör det här, och han skulle kunna vara, gud vad bra att du skiter
i det här. Så jag får göra det.
Nej, men jag kan ju absolut förstå att man kan bli irriterad över det här draget. Men då så här, tar vi det lugnt på morgonen tills jag helt plötsligt så här får panik och tycker så här, nu måste vi komma ut.
Mm.
För så är det efter ett tag. Och alla bara, ingen vill göra någonting och alla vill bara vara inne och typ titta på sin platta eller något sånt där. Och då får jag panik. Och bara, okej, vi ska åka skridskor. Så jag bara kastar ner saker i en säck liksom. Jag glömmer att vi inte ens har ätit. Vi har inte ätit lunch. Så alla är egentligen, fast inte så här superhungriga. Men du vet, när det börjar bli lite hungrigt, det tar ju ett tag innan man säger, nu är hungrig.
Och det är då jag börjar laga mat.
Nej, men det är då dina bara redan har ätit middag. Ja, typ. Ja. Lunch, middag och kvällsmat.
Sitter på mig, jag vill inte ha ett äpple. Ät!
Ja, men då så här kastar jag ner saker och bara så här skridsko och fasken, passar de här ens? Ja, okej, ja, men vi köper dem liksom. Har vi hjälm med oss? Jag försöker ändå tänka på de här viktiga grejerna liksom. Så
typ
de är med.
Skridskor.
Typ skridskor. Ja, skridskor var med. Och hjälm, det var typ det. Och jag hade ropat till Elmer så här, men ta ner med några sockar liksom. Några bra sockar hade ropat till Elmer så här. Och han kastade ner några, men han hade ju inte koll på vad det var för något. Så vi kom iväg till den där, gick jättelångt. Vi var ju skitrötta och hungriga när vi kom dit. Så här. Alla grät nästan. Och jag grät mest.
Ja.
Och skulle vi ta på oss de här skridskorna. Och Elmer tog med såna här sommarstrumpor. Du vet, såna här korta strumpor.
Nej, tennis.
Ja, tennissockar. Och du vet, direkt att han tog på sig dem. Han bara, mamma, jag har jätteont i fötterna. Och jag bara, nu ska vi åka skridskor.
Det ska vara roligt!
Jag sa såhär, jag vill också att vi ska vara en sån familj som dricker varm choklad. Och de andra satt där och hade så mysigt. Man bara såg såhär mysiga familjer.
De bara, men vi kan väl göra det då? Jag har inte med mig någon.
Nej, jag har inte med mig någonting. Så att, bara ta på sig skridskorna. Jag är ju så dålig på allt sånt. Och det är ju deras pappa så himla bra på. De bara, pappa är jättebra på att knyta såna här skridskor. Och jag bara, ja, ser ut som att jag är pappa! Ja, så får vi på oss allting. Och Elmer typ åker tre skär, heter det det?
Alltså, kanske.
Ja, åker tillbaka och sätter sig och fryser som fasken. Vi har inga varma kläder med oss heller. Och jag och Knut åker lite och jag bara, nu får du sitta där ett tag. Och så, men vi åker ju bara typ 5 minuter eller någonting, för jag tycker så synd om...
Plus att det är tråkigt.
Ja, åka. Nej, men det tycker jag ändå så här, ja, det är klart inte jätteroligt, men jag känner att då gör vi någonting. Vi hade ju kunnat åka en halvtimme eller vad. Och Knut bara, jag bara, nej, vi får gå härifrån. Knut bara, det är min namnsdag idag. Jag hade sett fram emot den här dagen. Och då, då vill jag ju bara gråta. Och alla är jättearga och hungriga och sådär. Men det gick åt skogen den dagen. Så att ja, nej, om man säger nej.
Ja. Planering är inte din starkaste sida.
Nej.
Men du är väldigt bra på andra saker.
Men jag är ju den kreativa, jag kommer på grejer. Sen så går det lite...
Mm. Jag hade ju lite sån low point igår.
Eller,
nej, men... Alltså mina barn, de har liksom slutat lyssna på mig.
Har de någonsin börjat?
Nej, de har aldrig börjat. Nej. Det är väl det som är problemet. Men det här, vet du, man bara så här, får säga samma sak 17 gånger. Och till slut, jag bara, tycker inte ni det är jobbigt när jag tjatar så mycket? Jo.
Men hör de då? Jag tror de skulle säga så här, nej men vadå? Ja, vi hör
inget. De hör.
Ah, okej, de hör. Mm.
Och det jobbigaste är ju typ när man ska borsta tänderna och du vet så här, nej men då ska de så här skoja till det och hoppa i badkaret och man bara så här, alltså det här, nu får stå bara still och borsta tänderna. Mm. Hur svårt kan det vara? Och sen vill de ligga i samma säng, vilket är toppen, för Niklas hade inte kommit hem från jobbet än. Så det var liksom, klockan var mycket, skulle natta båda och de gick med på att lägga sig i samma säng. Mm. Så det var jättebra. Men, och jag bara hör mig själv säga, jag bara, det ska bli skönt att åka till Stockholm imorgon så jag slipper det här. Jag är så trött på att tjata hela tiden. Att det ska vara så att jag måste åka till Stockholm för att få lite lugn och ro. Och de bara ligger och tittar på mig. Till slut jag bara, men vad sa jag? Jag bara, alltså jag älskar ju överallt annat, men ni måste förstå. Du vet, försöker man rädda situationen. Mm. Liksom. Jag bara, men vad var det precis jag sa? Det är ju jättehemskt.
Men hur reagerade de?
Nej, men sen så sa jag, nej. Nej. Typ inte.
Nej.
De lyssnar ju inte.
Nej, men lite så. För jag tänker så här, det är klart det är jättehemskt om de skulle känna på riktigt, bara mamma orkar inte med mig. Men jag tror inte att det är så.
Nej, och jag sa ju så, jag bara, men älskling, jag älskar er över allt annat. Men det är väldigt jobbigt att tjata. Kan ni förstå att det är jobbigt? Och bara, ja, kan vi bli lite bättre på att lyssna kanske? Ja, okej då.
De bara, vad sa du?
Ja, precis. Nej, men du. Nej, men
då... du, vet du vad? Har du laddat ner mina checklistor?
Nej.
Har du sett att jag har gjort dem?
Ja, den där som man drar av eller viker upp.
Aha. Checklistor för att underlätta just rutinerna på morgonen och kvällen. Nu har jag gjort liksom så här lite, tycker jag själv, lite finare varianter. Men vi har ju haft liknande så här som jag har skrivit själv tidigare när barnen var yngre och inte brydde sig ett skit vad jag sa.
Mm.
Och för oss, jag säger inte att det funkar för alla, men för oss funkar det väldigt bra att barnen själva liksom checkar av. Har de borstat tänderna? Ja, klick. Har de gått på toaletten? Klick. Druckit vatten? Klick. Alltså så här, att de själva får vara med och påverka. Och sen när man är klar liksom, så står det färdig. Testa. Jag har fått in jättemycket fin feedback på dem, just att det är många som bara så äntligen så liksom, så blir det inte så mycket tjat på kvällarna eller på morgonen.
Ja, men det kan nog hjälpa. Det är bara det att de kommer på, när de står och borstar tänderna, då kommer de på att de hade den där leksaksbilen som är ju tvungen att stå parkerad i garaget som är på undervåningen. Du vet allt det där.
Jag fattar hela grejen, men det kanske kan vara någon liten hjälp. Du kan ju testa i alla fall. Alltså,
absolut.
Det ska du inte.
Nej, tack så mycket.
Men de finns på Fixa Själv i alla fall om någon där hemma är sugen på att testa.
Bra grej. Tack. Ja. Men det är just det här när man så här, bara du vet den här känslan av att nej, men jag har blivit den här tjatiga mamman.
Som man absolut aldrig skulle bli som ens egna mamma.
Precis. Mm. Och det är ju så med mammor. De har väldigt många bra sidor. Men så har de ju några sidor också som inte är ens favoritsida.
Och det är det som veckans mammasanning handlar om.
Veckans mammasanning.
Ja, vi frågade alltså er vad ni uppskattar mest och minst med era mammor.
Precis, och det här var egentligen förra veckans mammasanning. Men vi tjötade så mycket så tiden tog liksom slut. Så vi tar upp det nu istället.
Jajamän, och det är någonting som aldrig går ur tiden, tänkte jag säga. Just det här med att det finns ju väldigt mycket som man uppskattar med sin mamma, men också saker som man tycker är jobbigt.
Mm.
Men så här, om man bara ska säga generellt, så om jag nu ska göra någon form av liksom så här analys på det här, så tycker jag att de absolut flesta säger att det de uppskattar mest är den här tryggheten.
Mm.
Att det finns någon som alltid står där. Även om det är så, man kan vara ovänner, man kan tycka olika om saker och ting, man kan vara irriterad. Men man vet att mamma finns alltid där.
Mm, precis. Och det är nog därför man kan bli så arg på dem också, för man vet att de står kvar.
Ja.
Här igen, det bästa, alla goda råd. Det sämsta, alla oönskade råd. Får du mycket oönskade råd av din mamma?
Alltså, får jag många oönskade råd? Ja, men vi har ju pratat om det idag. Alltså, jag får, det är ju liksom så här, jag blir ju helt galen. Det är som att jag verkligen sagt det. När man inte tycker likadant om något, eller bara har en åsikt som man känner så här, man behöver inte alltid säga allting. Det finns ju inget som säger att man måste säga det man tycker.
Nej.
Så, ja.
Ja. Min mamma brukar faktiskt inte lägga sig i så mycket.
Nej. Vad tycker du då, om du ska säga någonting som du uppskattar mest och minst? Vad skulle det vara?
Nej, men det är nog att jag kan prata om allt med henne.
Mm.
Vi pratar ju i telefon nästan varje dag.
Mm.
Sen är jag ute med hunden typ.
Om du skulle få analkramp?
Då skulle jag kunna säga det till henne.
Ja, det är bra.
Ja. Och det sämsta är nog, hon tar inte så mycket initiativ.
Ja.
Men det är nog för att hon vet att jag gör det.
Ja, men det kan ju också vara det här att hon faktiskt inte vill komma och lägga sig i. Alltså det kanske är liksom så här nackdelen med, om man tycker att det är skönt att en mamma inte håller på och lägger sig i allting, så kan ju det vara nackdelen då, att man kanske känner sig, ja, men det hade varit jättehärligt om du tog det här initiativet. Att det liksom, det är så.
Ja, men precis. Sen ibland kan jag känna att mina föräldrar är lite rädda för mig.
Jaha, det förstår jag.
Nej, men är jag så dominant?
Verkligen inte, men du har ju faktiskt sagt till mig, och den här sidan har jag absolut också, du har ändå sagt till mig lite att ibland kan du ju bli liksom så liten annan människa med dina föräldrar.
Ja.
Och jag är
en människa
likadan
som inte tycker om.
Nej, och jag förstår det. Och det är ju lite det också som liksom den här tryggheten lätt lockar fram.
Mm.
Att man blir lätt irriterad. Och jag är exakt likadan, och jag märker på barnen mot mig att det finns där. Och då försöker jag verkligen tänka så här att ja, men det är för att de känner att de kan vara så mot mig.
Nej, men för just för pappa kan ju vara så här, han bara, är det okej om jag går upp och sätter klockan på 7?
Mm.
Sätt klockan på när fan du vill. Alltså, och det jag typ svarar ju så också, så tror fan att han blir rädd för mig.
Ja,
men, så här, men sen bara, du är klar 7:05 där vi ska åka.
Ja, okej.
Och det är när man märker så här, att trippa lite på tå, och det är så här, men gud, är jag så hemsk?
Du får fråga det.
Ja, men då.
Vi kan ha med dem här i podden, ska vi fråga det.
Eller inte.
Sen är en annan sak som jag, när man pratar om sånt här, så tänker jag på det väldigt mycket. Att jag har också fått in ganska många som säger det, att jag önskar att min mamma fanns i livet. Min mamma dog för 12 år sedan. I efterhand så uppskattar jag nästan allt.
Och det, jag börjar gråta när jag hör sånt där.
Ja, men det gör du nu, Karin. Ja. Men det är ju verkligen det. Och det, hjärtat. Men jag känner verkligen det också så här, och det är någonting jag kände väldigt mycket på semestern med min mamma. Vi hade det så fint. Nej, men gud. Men det kan vara bra att tänka så när man har dem i livet också. För jag kände det, jag uppskattade så mycket den här semestern. Att få bara vara med henne, och jag kunde liksom så här embracea de grejerna som jag annars tycker är jobbigt på ett annat sätt.
Ja. Nej, men bara att man tar dem för givet. Vad fan, de blir inte yngre.
Nej.
Någon av föräldrarna. De kommer liksom inte finnas där för alltid.
Nej.
Nu får jag åka hem till Bryssel och vara snäll mot min pappa.
Känner du, är det därför du gråter? För du känner...
Nej, jag vet inte. Jag får bara... Men så bara tanken på att de inte alltid kommer finnas där.
Mm. Men då tänker jag så här, vad bra ändå att du kan känna så nu när de är i livet.
Ja, faktiskt. Och jag har världens bästa föräldrar, har jag.
Ja, och det har jag också.
Oj, förlåt. Gud vad jag har nära till gråt och skratt.
Men det är bra, det är högt och lågt. Det är underbart. Jag tycker det är fantastiskt. Oj. Karin.
Ja.
Tack för att du delar med dig.
Ja, men tack. Mm. Men det är många som också skriver att de tvungna att prata på lite här så jag inte bryter upp igen. Att hon är så avslappnad i alla lägen.
Ja.
Och det är faktiskt en väldigt bra, bra. Hur är du i krissituationer?
Jag blir paralyserad. Jag är inte bra i krissituationer. Jag tänker det så här. Och det var en grej som jag kände. Jag fick någon sån konstig känsla. Jag var ute och promenerade. Det är många år sedan nu. Och jag gick på en ganska ödslig väg. Och helt plötsligt, ur ingenstans, bakom ett träd typ, dök det upp en man.
Oj.
Som bara liksom så här, typ 20 meter framför mig. Och jag gick. Och han bara liksom så här steg fram där. Och nu efteråt, jag fattar väl att det var säkert ingenting konstigt med det. Men du vet, där och då så kände jag bara så här, okej, nu är han här. Mördaren som jag har varit rädd för hela mitt liv. Och jag insåg att jag kan inte vända, det var liksom så lång väg bakåt. Så jag bara kände att det enda sättet nu är bara att gå rakt fram. Och bara liksom gå så snabbt jag kan och komma förbi. Mm. Men samtidigt kände jag hur jag kapitulerade inombords. Jag kände så här, okej, han kommer hoppa på mig och jag kommer bara ligga helt still. För jag kommer bara så här, inte göra motstånd. Jag kommer bara liksom så här, gå in i mig själv och bara låta det
stänga av. Liksom.
Stänga av. Och det var så läskigt att inse att det var ingen krissituation, men jag insåg jättestarkt hur jag skulle vara i en sån situation. Och jag har aldrig trott det innan. Jag trodde att jag var sån. Jag skulle kämpa och slåss och skrika och bitas och sparka. Nej, jag tror jag bara skulle vara.
Okej. Okay. Men vad hände då?
Nej, nej. Jag gick förbi den ingenting.
Han var plockat svamp
typ. Ja, men typ. Det var i och för sig snö, så jag antar att han inte plockat svamp. Men han åkte pulka eller någonting.
Också helt normalt.
Han hade en rock på sig. Han såg ut som en blottare.
Ja, men det kanske var det han hade tänkt, men så såg han att du var så paralyserad så han kände så här kommer jag inte få ut någonting.
Ja, precis, så kan det faktiskt vara. Men det var så läskigt, för det var så tydligt hur jag kände att jag redan gick in i den rollen, hur jag skulle bli och så. Och det känner jag med krissituationer överhuvudtaget, om barnen skulle sätta i halsen eller så här, jag är jätterädd för min egen reaktion, att jag bara blir så här.
Men nu har du ju gått en HLR-kurs.
Ja, och det är ju fantastiskt, det är jättebra att ha den grundkunskapen. Jag hoppas bara att jag inte blir så paralyserad, för det känns som att det är inget man kan göra något åt, eller?
Nej, jag tror att man är man sån så är man sån. Eller man kanske kan öva upp det med att ha liksom kunskap i
ryggen. Det tror jag. Ja. Det tror jag absolut. Men hur är du då?
Jag blir väldigt lugn. Jag gillar hur jag reagerar i krissituationer.
Det låter väldigt bra. Men vi säger då att det är en sån situation att du skulle bli överfallen av någon. Skulle du vara lugn då, eller vad skulle du slå tillbaka då?
Jag har ju varit med om 2 våldtäktsförsök.
Nej, är det sant? Jo.
Jag vet inte om jag gjorde det, har nog berättat.
Nej, du har inte berättat i podden. Det
nej, inte här. Nej. Men nu kommer vi verkligen ifrån ämnet här. Men skitsamma.
Kan du prata om det?
Ja, absolut inte. En gång var på Gotia diskot 97, så jag gick i 7:an. Då var det en kille som drog in mig på toaletten. Jag stod i kö till toaletten. Mm. Så var det han drog in mig på toaletten och puttade ner mig på golvet. Satte sig gränsla över mig och höll stryptag på mig samtidigt som han försökte få upp min skjorta. Jag slog till honom, knäckte hans näsben.
Nej, är det sant?
Jo, gick ut därifrån och bara gick till en vakt och bara, det ligger en kille och blöder på toaletten. Och bara fortsatte gå. Och sen typ åkte hem.
Och du gick i 7:an och det kom en stor kille och bara det.
Ja, han var väl typ lika gammal. Men så var det med den. Och den andra gången var, då hade jag varit och tränat, varit och dansat. Och så går jag i Vasastan. Och så är det ett gäng med 5 killar som går förbi mig. Klockan var typ 9 på kvällen, det var mörkt, det var höst. Och de bara, men henne tar vi då, vi gör det nu då. Vi har ju sagt att vi ska göra det. Så de hade typ planerat att göra någonting den kvällen. Och jag hör ju allt det här. Så jag liksom börjar gå snabbare och de bara, nu gör vi det. Så vände sig 3 av, nej, och så var det en av dem som de bara, nej men hon var så ung, jag vill inte. Så 3 av dem vände sig och började gå efter mig. Och 2 liksom stannade kvar. Och jag bara sprang in. Jag vet inte om de tänkte våldta mig, så det är lite dumt att säga att det är ett våldtäktsförsök. Men så de jagade mig, så jag sprang in på en restaurang och ringde min bror och bara, du måste hämta mig.
Men gud.
Men om man tänker sådana situationer med barnen till exempel. Jag var hemma hos en kompis, våra barn, det var Theo och hennes dotter. De lekte liksom i en garderob och helt plötsligt bara man hör så här, boom! Någonting som ramlar och Sofia bara, spegeln! Då hade de haft en spegel där inne som hade vält. Och vi vet ju liksom inte så här, kommer vi komma in till krossat glas och blod överallt eller vad är det? Och då hade hennes dotter fått den här på huvudet. Och min kompis, hon fick liksom panik. Hon var så här, gud vad händer, vad har du? Stod så här. Så jag bara, Sofia du sätter dig där och är tyst. För jag såg Elsa blev liksom rädd.
Då blir ju hon rädd för det, alltså klart.
Så jag bara, du sitter där och är tyst. Och jag var så här, du vet, kontrollera Elsa, pratar lugnt med henne. Och Elsa blir lugn efter ett tag liksom. Jag bara, hon mår bra, ta det lugnt. Och jag är lite sån liksom. Så jag
det vill inte man ha med i en krissituation.
Ja men jag tror det sen. Har jag ingen aning om det skulle vara att man är på en båt som håller på att sjunka. Jag kanske är sån som du vet, kastar i andra för att rädda mig själv. Jag har ingen aning.
Men man vet ju inte liksom förrän man är i den specifika situationen, men man kan ändå veta kanske mer så här hur man är i krissituationer i allmänhet.
Ja men precis. Nej, men jag blir ganska lugn faktiskt. Nu kommer vi verkligen ifrån ämnet.
Ja, det gjorde vi.
Vi pratade om mammor. Vi
ursäktar oss för det. Men jag tycker ändå att alla de här grejerna var ändå, tack för att du delar med dig.
Ja, tack.
Och viktiga grejer.
Ja. Det är många som skriver här, kärleken hon har till sitt barnbarn. Och det är ju faktiskt något speciellt när man ser, för kärleken till sig själv, det tar man lite för givet. Men just när man ser när någon annan ger kärlek till sina barn, som är liksom det viktigaste man har.
Ja, det är fantastiskt. Och tvärtom kan jag känna också att man ser att ens barn verkligen älskar ens föräldrar eller ens mamma.
Precis.
Det är också helt fantastiskt.
Ja, gud ja.
Det är flera här som har skrivit att minst att hon är så nyfiken. Hon vill veta allt.
Oh.
Men där kan jag ju känna så här, sån kommer jag också bli. Och det tror jag du kommer bli också, eller?
Ja, det tror jag. Men jag är ju redan. Man bara, jaha, vem var det du pratade med där då? Och man bara, men Karin, du är så jobbig nu. Uh-huh. Och det, nu kommer jag på det sämsta med min mamma. Uh-huh. Gud vad hemskt, vilken hemsk mening.
Superglad.
Hon är värdelös på att hålla hemligheter.
Jaha, oj då, det är en jättehemsk egenskap.
Ja, fast det är ju inte alltså, så här, farliga hemligheter, vad ska jag säga. Nej. Men hon kan vara så här, ja men nu när Anna är gravid, oj det kanske inte jag fick säga. Man bara, nej det kanske du inte fick säga. Alltså sådana grejer hela tiden. De kan så här avslöja saker för barnen eller du vet så här.
Ja, jag fattar vad du menar. Det är ju mer så här att hon bara liksom försäger sig.
Ja, precis. Ja. Så, oj, fick jag inte säga det? Nej, vad tror du? Det är väl klart att du inte vill säga att han ska få det där i födelsedagspresent. Nej. Oj, nej, men det förstod inte jag. Man bara,
men jag måste, det kan vara avslut på det här. Min mamma, hon är ju så... Det blir ju alltid nästan ganska roligt, men egentligen är det ju inte så himla roligt. Hon är ju precis så, men det har ju blivit några så här konstiga grejer genom åren. Till exempel så här på julafton vid något tillfälle, jag kommer ihåg Elmer var så här nyfödd. Och det var ju ganska i början ändå. Det var ju inte så att min mamma umgick så mycket med liksom Roberts föräldrar.
Nej.
Men det här var någon av bara första... Jo, det måste vara första julen tillsammans. Det var första gången de hade barnbarn. Det var första julen tillsammans.
Och de hade inte firat jul innan?
Nej, det tror jag inte. Jag kommer inte riktigt
ihåg. Det kanske man inte gjorde.
Nej, men jag tror inte det.
Niklas nog jul var och en för sig.
Ja, kanske när man gifte sig kanske man gör det, men vi var ju inte gifta då. Nej. Vi var ju inte så fina som ni, vi levde i synd.
Du har två bastarder.
Nej, en.
En bastard. Mm.
Nej, men då firade vi jul ihop och då var ju mamma där. Hon satt ju och gissade vad som var i alla paket. Och det kan ju bli lite hur som helst. Det kan ju vara så här att man gissar vad som är i paketet. Och det kanske inte är så himla roligt. Och jag försökte så här, liksom, mamma, du kan ju inte sitta och gissa. För det, hon gissade ju så här halvrätt någon gång. Och sen så hade vi, jag tror att det var då att vi från Roberts mamma hade fått ett lakan. Och jag tyckte det var jättebra present, så här superfina lakan liksom. Mm. Och då gissade mamma, så hon bara så här, ja, det ser man ju med en gång på det paketet att där i ligger det lakan. Förresten, det är väl ingen som köper en sån tråkig julklapp.
Nej!
Ja, men du vet, och så bara öppnade vi det så var det lakan och gud vad pinsamt.
Det sa ju min mamma, hon var ju också när vi skulle gifta oss, bara, vad önskar er julklapp? Jag bara, och min mamma, hon kan snöa in på saker.
Mm.
Hon är så här, om hon börjar köpa konst till folk, då köper hon det till alla.
Jaha,
för då
okay.
tycker hon att det är en toppenpresent.
Ja, jag fattar.
Och hon var inne i en konstfas när vi skulle gifta oss. Hon säger, men behöver du någonting? Jag bara, ja men alltså inte någon tavla eller någonting, för det är liksom, det behöver inte så här. Då hade hon ju redan köpt en tavla.
Jaha.
Så vi har ju den här tavlan och hon har gjort ett rim på baksidan där det står att jag liksom har uppmanat henne att inte köpa någon tavla. Det är lite roligt.
Fast det blev ju en jätterolig grej.
Ja,
då blev det ju
absolut.
Bra, då blev det ju någonting mer lite personligt.
Ja,
liksom.
Men man känner ju sig så jävla dum när man har sagt något sånt.
Ja,
gud.
Ja, vilket avsnitt. Högt och lågt och lite tårar och mycket skratt.
Förlåt att jag börjar gråta. Jag är väl lite emotionell.
Man ska aldrig be om ursäkt för tårar.
Sant.
Eller överhuvudtaget för sig själv. Det
helt
tycker jag
rätt.
Är ett bra slut på det här avsnittet.
Jag har nära till mina känslor helt enkelt.
Ja,
så är det.
Uppskattar vi.
Ja. Tack för att ni har lyssnat.
Ja.
Och vi hörs igen nästa vecka.
Det gör vi.
Då är det frågepodd.
Ja, då är det frågepodd. Oj, vi har redan fått in en massa roliga frågor. Det blir spännande.
Och allvarliga frågor.
Ja, både och. Högt och lågt.
Mig följer ni på Instagram, där heter jag Da Silva Karin, och så bloggar jag på mamma.nu.
Och mig heter ni på Instagram, mammasanningar, och fixa själv. Och vill ni även följa min härliga mamma,
ja,
så har ju hon ett eget konto nu. Kortedala Britta.
Såklart.
Jag ville ju att hon skulle heta Britta Sanningar, det tycker jag är ju jätteroligt.
Ja.
Ja, men det sa hon, det vägrar hon, jag vill inte förknippas med ditt konto.
Oj, inte det en bra grej?
Jo, jag tyckte också det. Men nej, hon sa att jag pratar inte om blöjor. Jag bara, men vad har Britta Sanningar med blöjor att göra? Skitsamma, hon heter Kortola Britta nu i alla fall. Hon är väldigt bestämd och det uppskattar jag. För att man behöver inte oroa sig för om hon säger det hon menar.
Nej.
Fattar du vad jag menar?
Nej, jo, det gör jag nog.
Ja. Ja. Adjö, kära vänner.
Adjö. Puss och kram.
Puss och kram.
Ha det gött. Hej då.
Mamma Sanja med Vivo Karin.